Det är måndagen den 9 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna till oss. Igår var det dags igen för partiledardebatt i Agenda. 8 partiledare, 2 timmar, massa ämnen och ännu fler inlägg. Men blev någon klokare? Det är en sak jag har funderat över. Vilken betydelse har egentligen tv-sända partiledardebatten för svensk politik? Det ska jag prata om med mina 2 gäster idag som så att säga ska ta debatten om debatten. Och de heter Jörgen Wittfeldt och Maria Ludvigsson. Välkomna!
Tack så mycket!
Tack så mycket!
Jörgen, du är journalist med lång erfarenhet av att bevaka politik ända sedan förra årtusendet. Jobbat i många år på Sveriges Radio, bland annat varit programledare på Studio 1. Nu är du chefredaktör på tidskriften Kvartal.
Det är bra.
Och Maria, min kollega på ledarredaktionen, också jättelång erfarenhet från svensk politik. Bland annat i rollen som en av alla dessa ledarskribenter som brukar kallas in för att i efterhand analysera en debatt.
Exakt, när vi ska tycka efteråt.
Bara kort fråga, vi ska ju inte prata specifikt om debatten igår, men var det någon av er som såg den, Jörgen?
Absolut, min lite brådmogne son sa att partiledardebatten i tv, det är ungefär som Melodifestivalfinalen för andra familjer.
Ja, okay.
För oss.
Hur gammal är han?
Nej, han är ju 20 nu, men ja. Han hade kunnat sagt det för 4 år sedan också, tror jag.
Ja.
Mia, hur var det med dig? Satt du klistrad?
Alltså jag brukar se dem där för att jag tycker det ibland kan det vara plågsamt, men det är ju delvis underhållning. Igår kom jag in bara en stund när statsministern Ulf Kristersson hade en icke-debatt om NATO.
Den var faktiskt väldigt fridsam. Det var något av det vackraste jag har sett faktiskt. Hörrni, partiledardebatt, vad ska man säga, det är ju sedan länge institutionaliserad del av svensk politisk mediebevakning. SvD kör väl åtminstone en gång per termin en debatt i Agenda. Inför valet senast så ordnade också TV4, Expressen och Aftonbladet sina egna debatter. Det finns ju också exempel att enskilda organisationer som exempelvis Pride ordnar debatter som sänds. Formatet har växlat en del genom åren. Men huvudprincipen är ju att politikerna så att säga, ska stöta och blöta sina idéer och argument mot varandra. Och vi som lyssnar och tittar ska dra någon sorts slutsats från detta. Om man ska börja med första frågan, gå liksom tillbaka till basic. Jörgen, vad skulle du säga att den journalistiska tanken är med att arrangera en partiledardebatt? Vad vill en redaktion förmedla genom att helt enkelt hålla en sådan?
Dels tror jag visa att man kan samla alla partiledare. Det är inte alla medier som kan det, så bara det är ju liksom en fjäder i hatten. Men sen tror jag att man vill visa på en slags underhållning i första hand ändå. Man kanske inte skulle uttrycka det så själv, men det är ju ändå det. Och också hur man liksom framar det med intervjuer efteråt med alla som var med och hur tyckte du debatten var. Och jag tror att det här att man skulle lära sig något av den, det tror jag inte att de själva heller tänker att det är huvudsyftet.
Nej, men det är en ganska stor grej, kan man säga det för ett medieföretag, att ha ett partiledardebatt, då vill man gärna göra något stort av det, kan man säga så?
Det kan man verkligen säga, och det har ju svällt med åren också, med liksom eftersnack och försnack. Och när ljudfilen är väl 4 timmar lång och själva debatten är väl bara 2 timmar.
Ja, just det. Mm. Gå över till dig Mia, de flesta mediebolag kör ju ungefär ett liknande format idag. Alla partiledare deltar, en moderator delar ut ordet och bestämmer när det är dags att byta ämne. Inläggen brukar vara ganska korta och ganska högt tempo. Och ibland lyfter man fram enskilda partiledare, som exempelvis statsministern och oppositionsledaren igår som då fick duellera om NATO-frågan. Är det ett bra format tycker du?
Alltså, det här med man gör dueller, att man plockar fram 2 och 2. Det är lite knepigt, men jag kan förstå det, för det är jättesvårt att förhålla sig till 7 olika avsändare. Alltså politik måste på något sätt förstås utifrån en höger- och vänsterskala eller någonting där man liksom kan placera in partierna. Så att det finns en grund för att man kan applicera nästan varje sakfråga mot en ideologisk bakgrund, så att man kan förstå vad som skiljer dem åt. Inte bara att det är 1000 lappar hit och dit i plånboken, utan också att de faktiskt ses på samhället och på medborgarens roll och sådär på olika sätt. Och det där kan ju bli väldigt knepigt om man har 7 personer då som ska svara på samma fråga.
Ja, 8 partier har vi.
Ja, till och med det, du ser. Ja. Så många att man inte ens kan hålla ordning på dem. Och då tror jag att de här duellerna där man tar fram 2 och 2, det är ett försök att göra det lite tydligare. Igår så var, jag såg också när Annie Lööf och Ebba Busch debatterade. Och det blir ju också lite, återigen, det blir underhållning och show. För man undrar, hur tittar de här på varandra? Och mycket riktigt så hade de ju då 2 kameror som kunde visa respektive ansikte samtidigt. Och hur de tittar på varandra. Och så det är ju också en, det är ju till stor del underhållning. Och det har jag lite synpunkter på, eftersom jag tycker att public service inte ska syssla med underhållning. Utan just med, snarare med utbildning.
Okej, så det här som Jörgen beskriver, att medierna försöker liksom lyfta fram underhållningsvärde, det är ingenting som Sveriges Television och Sveriges Radio borde ägna sig åt, menar du? Alltså?
Nej, och därmed inte sagt att det behöver bli tråkigt eller töntigt eller något som då inte mäter sig med Melodifestivalen och annat i underhållningsvärde. Men det är väl mer hur man... Alltså, om en partiledardebatt ska anses som genuint seriös, då tror jag att man ska strunta i... Alltså hur kul blir det, hur mycket kommer kvällstidningarna att skriva om det, hur mycket citat blir det, utan att det just är efteråt så ska man begripa varför partiledarna tycker olika. Och har man det som mål så tror jag att man kommer någon annanstans.
Ja, du har lite andra krav alltså. Jörgen, vad tycker du om nuvarande format där de flesta har landat? Är det optimala formatet eller kan det utvecklas på några sätt? Hur tänker du?
Alltså jag har väl mer och mer tänkt att vi har nått så att säga peak-moderering. Där väljarna liksom har hamnat helt och hållet på läktarplats. Och det allt filtreras via journalisters frågor. Det här är ju... 2 av de skickligaste journalisterna i Sverige och de gör det jättebra, så det är ingen skugga över dem, utan det är mer, jag saknar ju mötet mellan väljare och politiker, och jag tycker egentligen att det är konstigt att partierna inte har gått ihop och skapat den stora partiledardebatten i någon slags gemensam organisation som där de håller i taktpinnen. På något sätt så skulle det vara intressant att se och få in väljarna också. Det saknar jag verkligen.
Jag skrev om den här podden på Twitter innan, nu på dagen innan, och ja, ville höra vad folk hade för åsikter. Och då var det några som spelade in just att väljarna idag saknas. Och det nämndes exempel från Nederländerna där man i slutdebatten då hade väljare då som fick vara med på scenen och formulera kritiska frågor till partierna. Så det skulle kanske, jag vet inte om något svenskt medieföretag var inne och nosat på den idén.
Ja.
Har det varit så, Mia? Eller?
Ja, var det inte så att TV4 provade på någonting sånt? Där man var i olika städer i Sverige och så fick man komma in. Och det var väl också ganska förberedda väljarfrågor, men då var det just det. Alltså, jag tycker det blir lite pajigt. För det är ju en kompetens att leda en debatt, men det är också en kompetens att förstå politik och förstå idéerna bakom. Så istället för att göra det mer lekmannamässigt och fråga mannen på gatan och sådär, så hellre ha både och då, men i alla fall ha en debatt som är genuint seriös och som blir lite svår och som där de måste tänka till. Varför tycker ni så här? Ni har tidigare tyckt detta. Hur kan ni förklara det här utifrån era grundvärderingar?
Den typen av frågor ställdes ju för all del. Alltså, det saknades inte. Min kritik handlar ju snarast om att det blir en angelägenhet för medierna och politikerna och inte för väljarna. Det riskerar att bli det det drar åt det hållet, tycker jag.
Mer specifikt, hur skulle du vilja förändra formatet så att det bättre uppfyller din längtan efter så att säga mer väljare deltagande? Hur skulle du se det faktiskt?
Spoila olika idéer som Kvartal har inför kommande val. Ja. Så kan jag väl generellt säga att möten mellan välinformerade och välförberedda väljare och politiker är inte fiskam. Det går och det är klart, haffar någon på gatan som ska tycka någonting om det senaste pensionsutspelet, då blir det låg kvalitet. Men det finns ju väljare som är intresserade och som dessutom kan få tid på sig att förbereda sin fråga. Sen måste det finnas en moderator som hjälper till att frågan verkligen inte tappas bort. Va? Men jag tror att väljarna är huvudpersonerna i varje val och det tycker jag man glömmer bort.
Jag måste ändå provocera det. Ibland har man ju då i debattprogram så har man tagit in någon som man har kollat noggrant innan och förberett den och sånt. Och man kan inte komma ifrån att det oftast så känns det väldigt, vad ska jag säga, castat, väldigt typecast. Nu ska vi ha en tittare som tycker så här och som kommer. Och så ofta, det är inte sällan som det är fackförbund som då har staffat med de här personerna. Så att det blir, när man tänker, nu ska vi ha en väljare med oss, och genast då man tänker, okej, vad ska den ha för bakgrund, vad ska den ha för intressen, vilket jobb ska den ha? Så det blir ju...
Vem har sagt att man måste tänka så?
Nej, men det skulle man inte behöva. Men de exempel vi har på när man ska ha just väljarperspektiv, det blir ofta sånt. Jag tycker sällan det blir bra.
Men nu har ju Jörgen låtit som han har någonting i bakfickan här, så vi får väl se hur en slipsten ska dras. Men jag skulle kunna tänka mig exempelvis att väljare som skulle kunna ställa relevanta frågor, det är ju naturligtvis exempelvis en lantbrukare, om lantbrukare, situationen, företagare, alltså de som lever under de villkor som politikerna har skapat, skulle ju naturligtvis kunna ställa väldigt relevanta frågor som jag som journalist skulle ha svårare. Jag skulle kunna läsa in mig på dem, men de är ju inte självklara för mig, kanske på samma sätt.
Och är det inte risk att det är en bonde svarar för alla bönder? Så...
Ja, det är ju naturligtvis.
Bönder är ju från höger till vänster på något sätt. Alltså det är den skalan som är grunden och inte vilket yrke man tillhör eller sådär.
Ja, vi får helt enkelt se när Jörgen kommer med facit senare. En fråga, det här med att till dig Jörgen, det här med att numera så bestämmes ju ämnena då på förhand oftast då av den redaktion som har debatten. Är det ett vettigt sätt att arbeta, att man bestämmer ett antal ämnen, eller borde man bli ännu friare där också? Hur tänker du om det?
Ja, det är också, där har vi en grej till. Liksom. Hur mycket är det liksom medierna som ska formulera frågorna och vilka ämnen som ska debatteras? Hur mycket är det politikerna och hur mycket är det väljarna? Ofta tror jag att redaktionerna utgår i och för sig från vad som är väljarnas viktigaste frågor enligt olika tillgängliga data som finns om det. Men det är ändå det där, det är liksom journalisterna som formulerar problemen. Mm. Och politikerna som är passiva liksom mottagare på något sätt, eller då ska de förhålla sig till det. Jag är inte hundra på att det är framtiden.
Det där tänker jag, det finns också en aspekt där med att vi i Sverige då haft ibland lite problem med att offentligheten generellt att förutse en del problem. Vi har så att säga ofta konstaterat att vi har varit naiva. Så vem är det då som ska ta ansvar att inte vara naiv i framtiden utan kunna peka ut saker som faktiskt är viktiga och diskutera i tid så att vi inte råkar... Både politiker, allmänhet och journalister råkar vara naiva på exakt samma sätt samtidigt.
Mm. Ja, det är ju ett växelspel.
Naturligtvis är det så. En annan sak, en kritik som jag ibland hör mot partiledardebatter, det är att man som väljare ledsnar för att politikerna kommer bara med väldigt förberedda och ganska tråkiga talepunkter och svarar, ja, ni vet ju alla hur de brukar låta att... Jag tror alla i sitt huvud kan höra Annie Lööfs röst när hon svarar på en specifik fråga. Man vet ungefär vilka exempel hon ska dra. Och det gäller naturligtvis alla politiker. Att man har ett väldigt specifikt och inövat sätt att tala. Vad säger du, Mia? Är det någonting du också känner? Eller är det ofrånkomligen så att politiker kommer bete sig på det sättet?
Ja, det är ju det. Dessvärre. Jag håller precis med dig om detta. Att man nästan i huvudet inför en debatt så kan man spela upp vad de kommer att säga. Hur de kommer att låta och sådär. Man kan göra parodi på det. Och då blir ju alternativet blir ju att man säger att vissa saker kan man inte förbereda, att det ska komma någon sorts frågeställningar som de inte har fått på förhand. Men man skulle ju också kunna tänka sig att man gör frågeställningarna sådana att de måste svara med inte bara de här reformerna vill se, de här åtgärderna, den här pensionen ska vi höja och så här, det kommer ge så här många pengar och sånt, utan så hellre försöka orientera sig på den här axeln, hur mycket ska politiken betyda egentligen, alltså att man får mer redan i frågeställningen så finns det en ideologisk grund, att man leder frågorna på det sättet. Men det förutsätter ju också, och det här är ingen kritik mot journalister alls, men det förutsätter också att det politiska samtalet blir mer ideologiskt, och det är det ju
inte. Det förutsätter ju att det finns ideologier som fortfarande är levande i partierna,
ja,
till att börja
alltid.
Med.
Ja, men idéer finns ju alltid, alltså i idévärlden, även om de inte finns i nyhetssändningen. Alltså,
om du inte gillar mina idéer så har jag nya. Ja, men min ideologi så har jag en ny.
Ja, nej, men så kan man ju skämta om det, men det finns ju i varje politisk debatt, och det jag tycker är frånvarande, så finns det finns ju en idébas bakom.
Okej, och du tänker att då en debatt ska försöka mejsla ut detta. Vad är det för ideologi som ligger bakom?
Ja, alltså, mer och mer blir det en fråga. Till slut så ska väljarna och de som lyssnar förstå varför man tycker olika, inte bara att man gör det. Och då måste man luta sig mot någon sorts idégrund eller idébas och säga, här skiljer vi oss åt. Och då kan man också säga, ja, vi är överens om att vi tycker olika därför att vi har olika synsätt på detta. Och då blir det en debatt som är intellektuellt hedlig och säkert ännu mer spännande än bara att man tycker olika.
Mm. Samma fråga till dig, Jörgen, gällande det här med att folk klagar på att politikerna kommer förberedda svar som blir tråkiga och väljarna inte lär sig mycket. Är det ett problem, tycker du?
Men det är väl en konsekvens av professionaliseringen av politiken också på något sätt. Att det är, de drillas ju av spindoktors och så att det är liksom, det är för att det har straffat sig att inte ha de där talepunkterna. Det låter så härligt att de ska tala ur hjärtat, men det funkar nog inte i dagens medieklimat. Det som däremot funkar, och det kan vara förberett, det är ju SVT:s satsning Tal till nationen till exempel, tyckte jag var jättebra. För då fanns inte det där filtret. Då var det ju politikern själv som talade direkt till väljarna. Och man kan ju lägga in sådana inslag även i en partiledardebatt. Det har ju funnits tidigare. Att de får börja med ett anförande och sluta med ett. Jag förstår inte varför de tog bort det. Alltså, jag vet inte om de tycker det blir lågt tempo, men jag gillar det.
Jag gillade också Tal till nationen-tanken. Lite amerikanskt där. Men just att det finns tillfälle där man får bekanta sig med politikerna, inte bara som någon som går i svaromål, utan någon som faktiskt också har en idé om vart man vill och varför.
Men det har inte med tidsskäl att göra, för det är 8 partier och säger då att man ändå behöver kanske 5 minuter för att kunna säga någonting. Då man vips upp i 40 minuter och liksom, då är nästan halva debatttiden.
De verkar ha tid eftersom de hade 4 timmars sändning. Politikerna har nog ingenting emot att lägga till 5 minuter där de får babbla själva. Liksom. Nej, det tror jag inte.
Men kanske man inte ska vara så rädd för det då från public service sida, det här att det kan bli långrandig tv, då får det väl bli det. Så får man väl se det på play och så spola framåt lite om det går långsamt. Mm.
Jörgen, du som har så lång erfarenhet av journalistik, kan du berätta lite om moderatorns roll? Hur tänker hen och hur ska en bra moderator vara när hen styr en debatt?
Ja, men ungefär som det var igår tycker jag. Alltså det gäller ju, det är ju ganska många bollar att hålla i luften här. Mm. Dels så ska alla få ungefär lika mycket tid. Dels ska man försöka mejsla ut där det finns konflikter. Frågor som blir hängande i luften ska få ett svar. Man ska vara väldigt, väldigt vaken och lyssna väldigt noga. Mm. Och vara så långt som möjligt vara tittarens, i det här fallet, ombud. Så att det som går, konflikter går fram till tittaren och obesvarade frågor får svar och så vidare.
Ja, jag tycker det är problematiskt nog att hålla koll på 2 deltagare när jag leder en podd. Och jag kan ibland när jag lyssnar på den efteråt så här inse att den där tanken missade jag och plocka vidare. Då känner jag mig förstås inte nöjd med mig själv. Men att ha 8 stycken och det höga tempot, jag är full av beundran för de som klarar av
det. Ja, det är ju Formel 1 verkligen. För att det är också en väldig press på dem från alla möjliga håll. Liksom.
Men de gör det ju bra, så de är ju skickliga. Ja. Men det här, nu ska vi finlira här.
Men det är väl så att det är väl just de 2 programledarna som vi hade igår och några till som kan det där i Sverige. Det är inte så många fler helt enkelt. Jag skulle liksom inte kunna gå in och leda en debatt. Det skulle ju sluta i totalt haveri.
Jag vet inte först man har testat.
Du skulle ligga i Andreas och säga så här ska det vara.
Jag brukar ju sköta för sig Mattias Svensson och Paulina Neuding i våra interna panelpoddar. Och det kan ju bli tillräckligt diskussion där för att ett helt partilandskap, eller på sig. Hör ni en annan fråga? Vilka tror ni är som tittar på och uppskattar en partiledardebatt? Är det de som redan är övertygade som sitter och tittar och hejar? Eller är det de som är nyfikna och söker ny information? Det är förstås alla sorter, men Mia, hur ser du framför dig den typiska partiledardebatt-tittaren?
Dels så tror jag naturligtvis de partiaktiva själva. Och det är också tillfället, har jag förstått, för partiledarna att elda sina massor och få med sig dem och liksom få ut budskapet. Så där. Men sen så är det väl de som är mer än genomsnittet intresserade av politik. Jag vet många som alls inte jobbar med det här, men som säger det är faktiskt riktigt roligt att bänka sig och titta och få en inblick i hur diskussionerna går. Men också att få en närmare bild av de här personerna när det väl gäller.
Mm, just det. Jörgen, vad ser du framför dig när du tänker på den typiska tittaren?
Ja, men det är väl som Maria sa. Det är liksom det är väl pöpar, liksom politiskt överintresserade personer i någon slags bred mening. Allmänhet som är lite mer intresserade av politik än vad folk är i gemen, tror jag. Mm.
Och då kan man kanske tänka sig att många av dem redan har utvecklat en politisk uppfattning innan, så att man liksom inte går in som helt blanka kort, så att säga. Kan jag tänka mig?
Troligen, fast det kan också vara att man är liksom i den här intresserad av det här mediasamhället. Och då behöver man inte nödvändigtvis ha så starka politiska åsikter.
Tror jag. Och så är det ju märkligt nog så att det finns de som är politiskt intresserade utan att vara politiska.
Exakt.
Just det. Som jag sa inledningsvis, ni båda har jobbat med att bevaka politik länge. Kan ni se några utvecklingslinjer eller så att säga, förändringar i hur debatt, partiledardebatter i media förändras, säg sen 90-talet kanske? Går det åt något håll eller kan man säga att det är någonting som har blivit mer eller mindre populärt? Jörgen, vad skulle du säga?
En väldigt fascinerande sak när man lyssnar på både sig själv och andra. Man behöver inte gå jättelångt tillbaka. Man kan gå 5-10 år, ja, kanske inte 5 men 10. Det man direkt noterar är vad långsamt alla pratar.
Ja,
så det är en förändring. Det är hetsigare. Liksom. Folk är mer stressade, otåliga. Och det går liksom igen i allt på något sätt. Även formatet. Liksom. Nej, men det där blir saggigt. Vi ska ha en duell. De ska inte bara stå och babbla själva. Det är tråkigt. Och det är en stor skillnad. Och så är det mer show än vad det var förut. Det är mindre liksom, seriöst. Det drar mer åt underhållning. Det skulle jag säga är de huvudsakliga förändringarna som jag tänker.
Mm. Och där med hastigheten, jag har också reflekterat över samma sak. Det, suttit, det gäller ju nästan allting man kan titta på. Tittar man exempelvis på spåret från 80-talet och så här, man reagerar på, men vad långsamt, varför händer ingenting? Liksom? För att det var ett lägre tempo generellt i medierna på den tiden. Och det gällde även liksom gamla tipsextra sändningar och sådär. Alltså, när Bosse Hansson kommenterar fotboll på 80-talet, han säger inte så mycket liksom, jämfört med liksom den kulsprutan av information man får från dagens kommentatorer.
Mm. Men det är intressant, och det finns ju de som då lyssnar på poddar och sådär, många av dem så sätter ju på det på ännu högre hastighet. Därför att man vill att det ska gå fortare. Det finns en längtan efter det kvicka, snabbt. Man skulle ju kunna tänka sig att man då gör, för att höras i detta, gör precis tvärtom och börjar prata långsammare eller ha längre inlägg. Alltså, låta det ta tid.
Just det.
Jag vet inte om ni såg TV4s senaste partiledardebatt när de hade den här 30-sekundersregeln. Det var helt outhärdligt.
Det var gräsligt.
Det fick ju just den effekten att de försökte klämma in ännu fler ord på de här 30 sekunderna.
Ja, men det var väl en direkt dålig idé, var det inte det?
Ja.
Och väldigt typiskt för vår tid också, så skulle jag säga.
Ja, men jag tror inte de kommer göra det igen, för det blir så uppenbart att det funkar inte. Och i kontakt med några av de här olika partiledarna så var det, jag ställde bara frågan, var det klaustrofobiskt? Ja.
Jag blev liksom, när jag tittade på det där, jag blev bara fixerad av den där klockan hela tiden. Det var det enda jag följde liksom, och se hur ska de klara, oj, nu är det så att det är någonting i sig.
Något om dagens politiker, måste jag också bara säga att det där noterade jag att de var väldigt skickliga på, även om de då tyckte att det var klaustrofobiskt. Men det är inte riktigt det jag tycker att politiker ska vara skickliga på, att formulera ett snärt budskap på under 30 sekunder. Det är liksom, det är ju väldigt ytligt.
Ja, det är sant. Det finns säkert de som klarar både och, men det är ett tecken på att du är mer, vad ska jag säga, du finner fler poäng om du är kvick i mun än om du faktiskt kan förklara någonting som är återigen då idéburet och förklara varför man tycker något är rätt och fel. Men det tycker jag också, själva sättet att ställa frågor på är som blir mer, du måste bevisa på något sätt att din idé om en speciell skatt eller ett nytt bidrag, att det funkar till just de här grupperna, istället för att ställa frågan om varför vill du just ha ett högre bidrag. Alltså återigen, frågorna leder ju i sig till vilka sorts svar man får och vilket tempo det blir. Så att om man inte i grunden vill få ut skillnad mellan höger och vänster, så kommer man inte få det. Utan då blir det bara ett virrvarr av olika utspel. Och igår var det tydligt, till exempel Stenevi som sitter, man zoomar in henne och hon skakar på huvudet när någon annan säger någonting. Mm. Och det blir bara rörigt.
Ja, men samma fråga till dig då, Mia, som Jörgen fick tidigare. Har du sett någon utvecklingslinje av den typen han beskriver, att som har förändrats de senaste 10 eller 20 åren, att det går åt ett specifikt håll just när det gäller partiledardebatter?
Ja, jag hade skrivit så här, snuttifiering, just därför att det är både i tempo att det blir snabbare, men det blir också mer upppackat. Alltså, man verkar angelägen om att det får inte bli långrandigt, det får inte gå för djupt in, för så fort det börjar bli lite intressant och man börjar ana att man närmar sig något, så är det, nu är det nästa fråga. Mm. Så allting går snabbare och snabbare, och det är, jag tycker det är av ondo när det handlar om frågor som egentligen är intellektuella. Det här är ju inte bara en matteövning på vad som går in och ut ur statens kassa eller ur plånboken, utan det handlar om värderingar. Jag tror många är egentligen intresserade av att hitta hem mer idémässigt. Förstår jag någonstans? Varför pratar man inte om socialister och konservativa och höger och vänster på samma sätt? Utan det blir mer att man utgår ifrån olika intressegrupper.
Men det finns ju andra sidan andra format som mer söker den typen av resonemang, tänker jag.
Gör det?
Eller jag vet inte. Tänk att det borde finnas i alla fall.
Ja.
Ledarredaktionen exempelvis.
Jag tänker nästan helt tvärt emot dig, Maria, ändå. Att Sverige är i ett läge nu där man efterlyser människor som kan få saker gjorda och som inte är så ideologiska, utan det handlar om att fixa vissa grundläggande problem. Och nästan skitsamma hur man gör det, bara man fixar dem. Det är så jag uppfattar vår samtid. Liksom. Och sen kan du vara moderat eller så kan du vara socialdemokrat eller vänsterpartist eller sverigedemokrat. Det spelar ingen roll.
Ja, exakt, så skulle jag också beskriva det, och jag tycker det är ett problem att det är så. Därför att det, kan man inte förklara... Alltså, jag kan fixa det, men då är min utgångspunkt denna. Man måste förstå varför det finns olika sätt att fixa saker och ting på. Annars blir det obegripligt.
Fast väljarna kanske bara tänker att fixa detta, få bort brottsligheten ur min åsyn. Jag bryr mig inte om hur ni gör.
Ja, och då kommer det olika förslag på det. Och då är det viktigt att kunna förstå varför kommer ni fram till de här olika förslagen. Där högern kanske pratar mer om högre straff och vänstern pratar mer om vård och förebyggande sociala frågor. Och att kunna förstå varför tycker de olika här och varför har de olika synsätt på det. Det behöver inte vara värderande, det är ju bara att förklara varför man tycker olika.
Det var därför min reflektion efter gårdagens debatt var att det har aldrig varit så god jordmån som nu för en sån här person som står i mitten, kanske kommer från näringslivet och vill köra Sverige som ett bolag, som har liksom ökat omsättningen jättemycket på Ericsson eller vad det kan vara, och säger nu ska vi göra samma sak med Sverige, nu ska vi ha KPI:er och
ja, men, ja precis, men jag tycker det är en styggelse, för det finns ju alltid de som kommer från näringslivet eller från andra sfärer också och säger, alltså ni i politiken eller ni i det här och det här, ni borde tänka mer på det sätt som vi gör, men de här olika sfärerna i samhället är ju olika och har olika moraliska uppfattningar eller moralsfärer och ska ha det, så man kan inte riktigt. Det finns de som säger, de kommer till kyrkan och säger, men jag har varit marknadsförare, jag ska hjälpa er hur ni ska få fler att gå till kyrkan, och så blir det ganska töntigt för att det är olika uppdrag.
Ja, jag är inte säker på att det skulle lyckas, men om problemen i samhället uppfattas som tillräckligt liksom grundläggande, då är det inte omöjligt att en sån person skulle kunna vinna väljarnas förtroende faktiskt.
Hörrni, jag tror vi kommer bort lite från ämnet partiledardebatter just nu, men det är väldigt intressant att höra det ni säger. Jag ska bara försöka, det är några frågor till jag skulle vilja svara på. Jörgen, när man som journalist lyssnar på en partiledardebatt och man inte anordnar den själv, så ibland så skapas ju nyheter och ibland så man skriver ju alltid en analys efteråt. Så här. Vad är det man som journalist tittar efter under en partiledardebatt? Vad är det som man vill skriva om efteråt eller göra nya inslag om efteråt? Vad är det som har nyhetsvärde helt enkelt?
Ja, det uppenbara är ju om en politiker ändrar sig i direktsändning till exempel. Att ge ett nytt besked som det brukar heta. Och en annan är väl en debatt mellan två deltagare som blir väldigt upphetsad. Det har vi ju Annie Lööf och Jimmy Åkesson gett prov på. Det kan också vara nya allianser som uppstår eller att någon råkar ta programledarens vatten. Nej, det säger väl någonting om liksom
vad man... Det gjorde väl Johan Persson igår, va?
Ja, men hur intressant var det? Var det värt en artikel? Jag tycker inte det, kanske.
Jag vet inte.
Men det blev ju...
Mia, du som är då ideologisk analytiker efteråt, vad tittar du efter under en partiledardebatt?
Inte efter besked, men jag tittar, jag liksom lyssnar efter det som, och det spelar ingen roll om det kommer från höger eller vänster, men det som är idéburet och där de också framhåller någonting som kan, för mig som lyssnare eller som tittare, kan, att jag bättre kan begripa varför de tycker det de tycker. Alltså de idémässiga grunderna till det. Det tycker jag är roligt. Och ibland är ju, eller ganska ofta är vänstern bättre på det än högern. Och jag tycker varje gång så är det roligt. Även om jag inte håller med dem.
En annan sak. Numera påstås ju att politiken har blivit så polariserad. Regeringssidan varnar för att ett regeringsskifte till och med skulle innebära att demokratin skulle vara i fara och... Det förekommer väl liknande larmsignaler även på andra håll. Mia, tycker du den här polariseringen märks någonting i partiledardebatter?
Ja, det gör den ju. Nu såg jag inte hela igår, men jag tycker de senaste debatterna så har det blivit lite grann av en sport att man ska utmåla varandra som direkt ondskefulla. Och det är återigen idéerna. Om man inte resonerar om det som är intellektuellt intressant så blir det antingen korta svar eller så blir det känslomässiga argumentationer. Alltså ni som är onda på den sidan och ni som är ännu ondare på andra sidan. Alltså konflikten handlar inte om det intellektuella utan om det känslomässiga.
Jörgen, ser du ökad polarisering i just partiledardebatterna?
Nästorn inom svensk valforskning, Sören Holmberg, var gäst i vår fredagsintervju för en tid sedan. Och han förnekade ju med en fas att polariseringen har ökat. Han menade att det var en total myt. Mm. Och att konflikterna var mycket större förut. Och jag tror det kan ligga någonting i det. För att när Annie Lööf säger att den här politiken är rasistisk, tror väljarna att hon själv verkligen tror det? Eller är det mer som anses det vara en retorisk poäng hon försöker göra, medan förr, alltså under liksom Palmes tid och sådär, då var ju konflikterna kanske lite mer på riktigt och faktiskt hatet nästan mellan vissa politiker var mer på riktigt. De kom från olika samhällsklasser. Det var fortfarande den här liksom överklass och underklass på ett annat sätt än vad det är nu. Det finns för all del, men de är inte riktigt representerade i den här diskussionen.
Mm. Vi ska ta och runda av. Mycket intressant att höra vad ni båda har att säga om detta. Sista frågan blir ifall ni själva har något minne från en partiledardebatt som ni tyckte skulle vilja berätta om eller tycker är specifikt lärorik på något sätt. Mia, har du någonting du skulle vilja lyfta fram? Någonting man kan hitta på YouTube eller öppet arkiv kanske? Eller så. Jörgen, har du något sånt minne?
Berätta gärna för mig om den stora världen. Berätta om nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Det är ju ändå, även om det var en duell, det kanske inte var en partiledardebatt, men det var det var Göran Persson och Carl Bildt. Och det där, man kan säga det där, liksom, det har blivit generiskt. Du kan säga, berätta inte för mig om hur det är att komma till jobbet. Jag har gjort det, jag har upplevt det. Alltså alla fattar. Och det, alltså det var stort. Att han formulerade det kanske i stunden, eller så hade han förväntat in det bästa tillfället att få in den där, fast det tror jag inte. Jag tror faktiskt det kom till honom i stunden. Mm.
Ja, men just då, kontexten var ju då att Carl Bildt hade varit ute i världen och varit fredsmäklare, medan Göran Persson då det var ju inför valet 1998 det här, hade varit statsminister och har kämpat, som han själv berättade, åka till Wall Street och liksom krypa inför våra långivare för att vi helt enkelt inte skulle gå i bankrutt helt enkelt. Liksom. Så han hade gjort det tunga jobbet på hemmaplan. Carl Bildt hade flugit runt i världen och glassat. Och sen berätta för mig om den stora världen, bla bla. Så att på det sättet var det ju väldigt effektivt. Och precis som du säger, Jörgen, de flesta som är intresserade av politik vet ju direkt vad det handlar om. Liksom. Så det är ett stort minne. Mia, vad säger du då? Har du något liknande partiledardebattminne?
Nej, men jag gillade också, jag är ju väldigt förtjust i Göran Persson just av den anledningen att han är så stor på sig. Och han är också bra på att visa skillnaden mellan höger och vänster. Så jag skulle nog också välja det som en favorit.
Mm, den är fin. Och jag minns också en fantastisk partiledardebatt 1991 när Ny Demokrati var med. Det var slutdebatten och då var det ju då Ian som fick sitta och ta själva debatten. Medan Bert Karlsson satt på något sätt en våning upp och liksom satt och halvsov, såg nästan. Han hängde över någon sorts kant där och såg liksom allmänt indolent ut liksom, medan Ian skötte
det var ett,
ja, skötte snacket. Precis. Så det visar väl ganska tydligt då arbetsfördelningen mellan dem så att säga. Hörrni, stort tack för att ni ville komma hit och prata partiledardebatt med mig, Jörgen Wittfeldt och Maria Ludvigsson.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, som är en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.